Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Dags att avklägga mig vad jag var med om på det mest toxiska partiet, Miljöpartiets hemliga fest.
Är statssekreterare Johan Jakobssons trädäck egentligen ett problem för Sverigedemokraterna?
Och kommer Magdalena Anderssons parti någonsin att samarbeta med Sverigedemokraterna?
Det här är Politiken med Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar.
Torbjörn Nilsson, äntligen stod du i podcaststudion.
Mm-hmm.
Och Erik Nilsson.
Hej!
Vad roligt att få ha dig här med idag.
Superkul att vara här.
Vår politikkollega.
Så är det.
Ja. Jag tänker att vi kan få börja med att jag måste bli av lite med klägget. För vi är ju den kläggigaste politikredaktionen.
Ja, och då tänker du att du ska liksom tvätta dig i den här podden?
Detoxify, ja.
Okej.
Underbart.
Lycka till.
Anklagelsen om att man ska hålla sig så långt borta från politiken och makten, och särskilt när de festar. Det är den jag menar.
Är det där du är?
Just ja,
det.
Och då känner
har du, jag... Har du varit på någon slags kongress eller stämma i helgen?
Eller har du varit ytterligare ett pride-mingel hos statsministern?
Nej, det var bara Miljöpartiets interna stämmofest på kongressen i Örebro. Och kan ni fatta hur jävla lycklig jag var när detta spelades? Vad? Alltså, känner ni tonerna?
Men spelade Miljöpartiet den här låten?
Det här var
Sarek.
Ja,
genom eld och vatten.
Absolut, men det är ju 100% en Centerpartilåt. Alltså den är ju så stor så den går ju över partigränser. Jag skulle inte bli förvånad om man så moderater stuffa loss till den där. Men det är ju i grunden en Centerpartilåt.
För liksom naturromantiken och också slagerigheten i
ja,
den.
Ja, för kombinationen av urfolk, bruka jorden, ha kvar nyckelharpan, men inte så jävla mycket egentligen. Utan allting i ett ljusgrönt, modernistiskt skimmer, fast ganska sunkigt och fult.
Men om du har en tvättäkta same på dansgolvet, Henrik Blind, i outfit.
Ja, jag förstår.
Det är ju inte helt fel, Torbjörn. Det är liksom inte...
Nej, den kan ju aldrig bli fel. Men här, tänker inte du också, Erik, på att var det ingen som reagerade på liksom...
Det koloniala perspektivet?
Ja, eller något sånt där.
Gillar Sápmi det här? Har Sápmi verkligen sagt tummen upp? Jag kan säga, kommer inte exakt ihåg om den för detta språkrörskandidaten och Miljöpartiets starkaste kommunala namn någonsin, ungefär så känns det i alla fall när han presenterats, var upprörd sig just den här, i denna scen. Men det jag kan säga var nämligen att jag fick ju kämpa mycket för... Upplägget var så att media var då inbjudet till den här kongressfesten, och det var ju många som höjde ögonbrynen. Isabella Lövin till exempel.
Ja, det är ju inte så vanligt längre att medier är välkomna på de där festligheterna.
Nej, hon sa så här: under min tid hade det här aldrig hänt, för du förstör, Henrik. Vet du vad? Miljöpartister behöver få balla ur, de behöver få hångla loss. Dina små preventivmedelsögon förstör det som hade behövt, den här kollektiva The Purge i vårt parti. Och då ska vi alltså säga att det här var alltså innan språkrörsvalet, för själva festen var på fredagen och valet var på lördagen. Och motivationen jag hörde varför festen var på fredagen: men folk kanske kommer vara ledsna på lördagen och inte har fått sin kandidat, så då kanske det inte blir samma festkänsla.
Så gulligt tänkt.
Ja, men i allt det här liksom konstigt att jag hade kastats in på den här festen, Isabella Lövin var arg på mig, sen så träffade jag Gustav Fridolin som bara sa, han hade varit med och festat och hade på sig palestinasjalen. Och han sa, oj, är du här? Och jag bara, och så sa jag vad Isabella hade sagt. Hon sa, på min tid så hade vi alltid med oss pressen på de här festerna. Det kanske var därför de sa att de inte skulle vara med sen. Mm. Helt enkelt. De här känslorna när... Alltså tänk vad jobbigt det är socialt att vara med bara på en stämma när massa människor runt omkring det ställer sig upp och applåderar. Och man är de enda som inte applåderar i det man har socialt lärt sig upp att göra. Ett framträdande, oavsett vad du tycker om framträdande, så artigt applåderar man.
Mm.
Men du tycker, för Torbjörn är inte det här något konstigt alls, bara så här, men det är politik. De liksom gör politik, då kan inte vi vara... Alltså någon håller ett tal eller liknande, du förstår.
Som opartisk journalist måste du avstå från reflexen att applådera när en miljöpartist gör en cool dans. Typ.
Eller vad som helst liksom. Det här blev ju än mer under den här stämmomiddagen, för då hade de en underhållare som jag kände så här. Emil Jensen, kommer ni ihåg honom från 00-talet?
Det är något Gustav Fridolins över honom. Samma era, samma karaktär va?
Inte riktigt Sarek Schlager dock.
Nej, men om man pratar så här att jag vill, nu kommer vi prata om träden som jag gallar är planetens stammisar. För ni har varit här länge och tänk vad skönt det är att krama trädet.
Och där kände du ett inre behov av att applådera.
Nej, inte de sakerna, för då förstår jag. Så här, när det är spoken word, så det får man inte uppmuntra på något sätt. Men när det han sjöng, då vill jag applådera. Och då kom Karin Thurfjell, vår kollega, och slog mig på handen varje gång så att jag skulle lära mig, så här får man inte göra liksom. Jag bara, och sen sitter vi med och liksom man pratar om olika perspektiv, och det är liksom intressant att se ett partis inre liv och särskilt känslorna inför den här liksom. Ni kommer ihåg mammas nya kille, karaktären Katla, ny cirkusartisten som vill provocera Ulf Rättling, och så ser man den här Emil Jensen som i sig
alltså
då leker Katla.
Ytterligare en karaktär som egentligen är Gustav Fridolin där.
Åh, the shade of it all. För publiken var delad. Det fanns grupper som kände att så här, det här var det vackraste. När han höll sin association om Astrid Lindgren i materiell rätt och sa att i Nangijala ska det läggas 2% av BNP på försvarsutgifter.
Och det var det 130 personer som uppskattade den grejen?
131 personer som typ så här som fick stressexemen och sa, men tanken var ju att vi skulle vara statssekreterare och inte de här hippisarna that you should never go to a second location with. Det var känslan. Så att mycket liksom stress i oss.
Mm. Får jag kasta in en fråga här till Erik? Alltså, hur känner du inför det här? Att vara reporter på tillställningar och inte applådera?
Men jag känner...
För Henrik verkar tycka det är jobbigt.
Nej, men jag känner igen den här reflexen man har som en social människa. Bara att uppskatta någonting och artigt klappa med och tjoa.
Får jag säga då vad som händer? För det här är då, den här sången Sarek är då allting fallerar för mig när jag tas upp utav Rebecca Le Moine. Japp, själva essensen utav naturromantik, av liksom så här miljöpartistiskt.
Så du dansade?
Jag drogs upp och
för
dansade.
För det är min sista och enda riktiga korruptionslinje. Alltså om jag skulle få liksom dansa med politiker, det är att bli korrupt.
Korruptionen...
Det är ju så intimt.
Tårtan, så Torbjörns, Herr Nilsson seniors korruptionsanklagelse landar på mig, för jag dansar till den här. Kan inte säga att jag varit någonstans missnöjd, för förutom när jag står och stuffar med, alltså liksom, om det är ett essensen av en människa som säger så här, vi ska inte bygga i berget för berget kanske har en ande. Tänker jag att hon skulle kunna ha sagt. Det är inte hennes riksdagsmotion, men hon har liksom så här karaktäriserat som så här idén av, du vet, ett annat sorts miljöparti att prata på det här sättet. Sen så springer också Annika Hirvonen förbi i så här manisk liksom danskänsla, och de på något sätt, alltså det var stark tobak så att säga att vara där mitt i. Men till slut så faller också de andra journalistkollegorna till föga. För då kommer en liten låt. Förstår du att de hade mage? Ja, vi behöver knappast ens spela, för vi känner alla till den här. Alltså det, Sverige.
Man måste ju ändå ge miljöpartisterna. Det är väl...
Sverige jobbar. När Sverige är som bäst. MUFs vallåt 2010. Ja.
Eventuellt inte en mörkgrön låt. Ideologiskt så att säga.
Nej.
Men de spelade generellt spännande musik på Miljöpartiets kongress.
Du var inte där, jag... men du tog...
Ja, men när, vad var det, när Daniel Heldén blev vald eventuellt, eller Märta Stenevi,
ja,
så spelade de ju den här Knäpper mina fingrar med Linda Pira.
Det som den
som är liksom
där,
så här, alltså den främsta låten för PK-piken som vi hade där 2013-2014, vilket är liksom Miljöpartiets golden days. Och intressant att de ändå har kvar den nostalgin.
Men det var väl det som var känslan över hela den här liksom festligheten, att vilken sorts parti är man? Är man liksom det ordentliga partiet? Är man woke-partiet? Är man liksom realos, fundis? Är man slips? Är man liksom crazy? Alla de här att anpassa sig eller inte anpassa sig, strömningarna fanns där. Och på tal om det här med woke, förlåt, jag måste bara säga en sak till om Moderaternas vallåt.
Berätta du på. Varsågod.
Det klassiska som jag hörde 2010 som Grön ungdom sjöng i den här låten var ju "Jag är en undulat", vilket var ett väldigt roligt sätt att liksom lite trycka till lite att dumheten i den här. Det sjunger de inte längre. De skriker "Jag är en moderat" och de hoppar. Och det var vansinnigt att alla liksom var, som är på den här grejen. Men det här med liksom PK och vara i det gamla, när Heldén höll sitt tal, så för min känsla var så bara, oj vad mycket det lät som så här hippie-romantik, nästan till den här Lena Andersson sångerskans, inte konstigt att man längtar bort någon gång så här, för att han pratade om att vi måste kunna leva i samklang med naturen, i harmoni, alltså mycket sådana här vi stressar sönder utav vårt hektiska liv, saker som känns som en liksom äldre form utav grön aktivism. Och det tog jag upp. Men då fick jag också så här, precis, men när man fyller på med allt det där, då finns det ju inte plats för det andra kulturkriget. Då är det inte någonting om så här, jämlikhetsdata, eller vi måste liksom prata om att det är ingen människa är illegal, liksom andra sorts frågeställningar. Och man skulle ju kunna tolka faktiskt att Heldén satte ner foten och valde att ta en sakfråga och kriga med, nämligen kärnkraften, och sa nu liksom, ja, jag kommer inte sätta mig i en regering med Socialdemokraterna om vi bygger ut kärnkraften. Tror vi på det? Erik, du ser skeptisk ut. Tänker du att han sa fel bara?
Nej, men jag tänker att det finns en lätt out där för honom. För han sa väl att han skulle inte sätta sig i en regering som bygger ny kärnkraft. Och Socialdemokraterna hittills vill ju heller inte att regeringen bygger ny kärnkraft, utan överlåter det till marknaden. Så att jag tänker att det finns en ganska lätt out för honom, och att han såklart vill sitta i en regering med sossarna.
Det finns väl en lätt out för alla i det här, fram till det att man hamnar i regering. Vilket är väl det som Elisabeth Svantesson och övriga regeringskollegor har upptäckt. Att till slut måste man börja prata om medhjälp till finansiering eller underlättande på olika sätt som kostar. Och då sitter man där.
Varför får du det här att låta som ett straff, medhjälp till mord eller medhjälp till...
Nej, för att det har ju alla själva beskrivit. I valrörelsen så var ju grundlinjen, det här ska marknaden bestämma. Här ska det inte betalas några pengar.
Mm.
Och men det är där man hamnar till slut.
Jag tycker att det var ett intressant utspel från Daniel Heldén i att gå ut med det här kärnkraftsutspelet. Där han egentligen, han har ju under hela den här språkrörsprocessen som han beskrev som fantastisk, utpekat som något slags högerspöke, och allas rädsla att han ska göra Miljöpartiet till det femte Tidöpartiet, typ lite så.
Alltså, förlåt, men det är så sjukt att miljöpartister tänker det.
Ja, men det är är väl inte så sannolikt.
Att Moderaterna skulle vilja ha Miljöpartiet, det är väl det som är det mest galna i detta.
Inte så sugna. Nej. Men i hans utspel då så anklagar han ju Tidöpartierna för att driva en planekonomi med kärnkraften när de säger att de vill gå in med statligt stöd. Och det är bara en intressant ingång för Daniel Heldén som då har försökt motbevisa den här bilden av att han skulle vara så höger, att anklaga högern för att inspireras av Stalin.
Ja, och det är ju inte igår direkt som man så att säga upplevde miljöpartister slå på moderater högerifrån. För det är ju det som han gör. Mm. Men det är ju som du var inne på, kanske inte hållbart över tiden där positionen. Men den är ju intressant som dagslända. Om inte annat.
Ja, och det är lite, kanske är det ett tecken på vad Daniel Heldén vill göra med Miljöpartiet. För att vara emot ny kärnkraft, det är lite kanske att tänka på jaget snarare än laget. Det är ju säkert en bra position för Miljöpartiet att ha. Det finns ju de som är skeptiska mot kärnkraft, men man kanske inte jublar på 68 över det här.
Nej, men där är du inne på något intressant. För det har ju tolkats, bland annat i den större morgontidningen i Marieberg, som att det här valet är bra för Socialdemokraterna.
Heldén,
ja. Att nu är Heldén vald och Socialdemokraterna kan dra en suck av lättnad för Socialdemokraterna vill att Miljöpartiet ska vara ett parti som håller sig till miljöfrågan och inte gör någonting annat. Och det är ju sant att socialdemokrater säger så. Men är det verkligen det som socialdemokrater borde önska? Borde de inte önska ett parti som kan dra över blockgräns? Då är ju kanske Heldén bra, absolut. Men det är ju också en utmaning på många sätt. Och en konfliktsituation som kan uppstå. Märta Stenevi-linjen är ju trots allt socialdemokratisk. Så det är ju... Jag är inte så övertygad om att den där analysen är rätt, nämligen.
Den analysen,
nej precis.
Ja,
men det är ju ändå, det är ju ändå sant att det blir samtidigt bekvämt för Socialdemokraterna om Miljöpartiet inte håller på med migrationsfrågan framförallt. Det måste du...
Jo...
Men då är frågan så här, tänk om de delar upp sig så att vi har Heldén då som pratar om klimat och miljö på 1000 olika sätt. Och vad var det här snacket, att när vi pratar klimat så ska vi verkligen prata klimat från pressträffen. Men så har du ju Märta Stenevi som fortfarande kanske känner så här att jag känner mig väldigt validerad utav sociala medierhyllningar när jag är ute i de här sociala frågorna som inte bara handlar om omfördelning utan liksom... Ja, typ det här med det nya antirasistprogrammet man antog. Att man liksom ska ligga fram i de frågeställningarna också. Och då blir det plötsligt så här. Ja, du har en halva som är S-kompatibel för regering. Och sen har du en halva som kanske blir också så här. Ja, nu blir ni det här lätt karikatyrade karikär. Ja, den glosan i alla fall. Man gör en karikatyr utan någon. Det blir MP då. Lever upp till under Märta halva delen.
Men hur tror ni att det kommer att gå för den här duon Märta Stenevi och Daniel Heldén som inte liksom målats upp som världens bästa vänner?
Nu har jag vridit helt här och tänker sig att varför var de i konflikt? Jo, för att de var så lika. Att det var ändå det som var grejen, att de var ändå på något sätt samma eras barn. De ville någonting väldigt mycket. Och då, men återigen, två samma. Det kan också bli mycket härliga konflikter. Så jag hoppas på att de kommer nära varandra, men som två människor med passion också kan göra. Att de stöts ifrån varandra och väljer sig att gå till de sanna terapeuterna, nämligen Svenska Dagbladets inrikespolitiska redaktion, för att tala ut om det hela.
Jag är helt med på din linje. Jag tycker att de här två, de ska liksom nu bråka. Skapa en såpopera som alla blir liksom intresserade av. Skapa ett enormt intresse för Miljöpartiet. Slita isär det här lilla partiet för att sen ett år innan, före nästa val, byta till en partiledare som liksom samlar det här bråkiga partiet som alla är djupt intresserade av. Men vi får se.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mina grabbar, i helgen blir det ju fest igen.
Kommer jag få vara med på den festen? Nej.
Är det så?
Ja, de sa att vi tänker inte följa Centerpartiets och Miljöpartiets dumma fotspår. Sverigedemokraternas pressavdelning i alla fall. Tänkte inte släppa in mig på festen, så att jag kan inte korrumpera mig med dans med Sverigedemokrater tyvärr.
Men det är ju som du säger Sverigedemokraterna som har landsdagar i, är det Västerås?
Det är Västerås.
Och de har ju anledning att fira verkligen. De har ju jättebra opinionssiffror som vi alla vet. Mm. Och du, Torbjörn, har ju utnämnt Jimmy Åkesson till oppositionsledare och statsministerkandidat.
Just det.
Så det finns liksom mycket att ta av här.
Jag vill nog ändå säga att det är verkligheten som har gjort det, att jag bara har skrivit ner det. Men fortsätt.
Just det. Men det pratas ju mycket om det här om SD ska sitta i regering eller inte. Och det är ju någonting som hemsöker de borgerliga partierna hela tiden som sitter i regering idag. Men jag funderar lite på en annan sak som också hemsöker regeringspartierna. Och det är den här frågan om Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Dessa två stora partier som återkommande utmåla varandra som att de förstör Sverige och är hot mot demokratin och så vidare. Kommer de någonsin att samarbeta?
Den stora frågan du tänker är, blir de två huvudmotståndarna i svensk politik eller blir de i själva verket de två koalitionspartnerna?
Precis.
Som med sitt samlade stöd kan regera.
Det är ju
tryck och lugn ordning år efter år efter år.
Det är ju the twist we didn't see coming.
Verkligen. Vad tror ni? Jag har ju skrivit lite om detta och du, Torbjörn, har ju varje gång jag har skrivit om detta tittat på mig som att jag är en idiot.
Nej, kanske.
Sjuk i huvudet, men
har jag en sån blick?
Ja.
Är det sant? Jag borde titta mig i spegeln oftare.
Nej, men du sa någonting om att är inte vår uppgift som journalister att undersöka en grej och sen om det inte var en grej så ska man inte skriva om det. Någonting sånt sa du när jag hade skrivit en väldigt lång artikel om det här.
Du har hittat jättemycket intressant om det här, så jag kanske måste vända från den där positionen i alla fall.
Men har han hittat guld eller är det här kattguld? Vaskar han fram några flagor?
Vi måste gå igenom det först.
Ja.
Berätta, Erik.
Men jag tänker att,
vad är det som talar för det här?
Det finns ju en sak som återkommande sägs bland de som tror att det här kommer att hända. Och det är ju att Magdalena Andersson sa ju i somras att hon aldrig någonsin kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det sa ju Socialdemokraterna också om NATO.
Mm.
Bara ett halvår före de lämnade in ansökan så sa ju Peter Hultqvist, försvarsministern, att han aldrig skulle medverka till något sådant.
Absolut.
Så kan man svänga om NATO så kan man svänga om Sverigedemokraterna. Det är liksom ett argument. Och jag tänkte att jag vill liksom bolla det här argumentet med det vi kallar S-toppar. Så jag frågar liksom den högsta S-toppen av dem alla, Magdalena Andersson. För att jag passade på under förra veckans EU-politiska partiledardebatt. Då får man som journalist en liten minut med partiledarna innan de går in i debatten. Och det är liksom, det är väldigt stressig situation. Vi står på led. Det är många journalister som har har frågor. Presssekreterarna drar partiledarna. Det är liksom, det är inte läge för en lång intervju.
Så du tog bara den här lilla frågan?
Jag tog bara den här lilla, lilla frågan för att jag ville höra vad hon sa. Och jag har med mig den inspelningen faktiskt, som jag tänkte att ni skulle få lyssna på. Och man hör här att Magdalena Andersson, hon engageras av den här frågan. För att det är flera gånger under den här korta stunden som hon dels går iväg och sen kliver hon tillbaka. Och det finns flera gånger som jag tror att den här lilla intervjun är slut. Men jag misslyckades som journalist och missbedömde den här situationen.
Du gjorde det misstag som man, jag själv har gjort jättemånga gånger med Magdalena Andersson. Det är att man inte bara håller tyst. Och låter, hon behöver ju tänka efter i 2 minuter ofta.
Precis.
Innan hon har kommit på vad hon vill säga.
Först säger hon en talepunkt, ja, sen är hon tyst ett tag, visst. Och sen kommer det riktiga svaret.
Ja.
Och notera här...
Och om man är så glad att prata som jag kan vara, så gör man bort sig.
Nej, men jag gjorde också bort mig. Notera hur många gånger jag säger tack för att jag tror att intervjun är slut.
Jag är så jävla sugen på att få höra nu.
Hej. Du har sagt att du aldrig kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Vad innebär det?
Ja, att vi, jag menar, vi har inget samarbete med den typen av partier i Sverige eller jag har träffat mina europeiska kollegor, inte i andra länder heller.
En del säger ju Socialdemokraterna, de svängde om NATO, de kan svänga om det här också. Vad tänker du om det argumentet?
Ja, det har ju Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har ju svängt i den här frågan. Frågan är väl... Har det varit så framgångsrikt?
Mm. Men...
Det är ju inte ett exempel som jag tror någon trånar efter utöver att det är ju en principiell fråga.
Just det, men eftersom att ni svängde i NATO, kan ni inte svänga i det här också?
Vi har varit mycket principfasta i den här frågan och det kommer vi att fortsätta att vara. NATO var ju inte en, så att säga, det var ju heller inte en liksom principfråga på det sättet. Det handlar ju om vad som var tryggast för Sverige och svenska folket. Och där vi ju gjorde en annan bedömning.
Mm. Tack.
Och jag menar, partier svänger ju i frågor hela tiden. Alltså, eller hela tiden. Jag menar, det är inte unikt att ett parti gör en annan bedömning i en fråga. Jag menar, Moderaterna, jag menar, de har ju svängt i frågan om allmän rösträtt till exempel. Mm. Ligger vi i närheten att svänga? Ja, men kommer vi svänga den här frågan? Nej, för det är ju en djup principiell fråga.
Mm. Tack.
Många frågor, sakpolitiska frågor, svänger man ju därför att verkligheten förändras. Och svängde vi om koldioxidskatt. När vi införde koldioxidskatt var det ju för att man började se effekterna av klimatförändringarna. Så att jag menar, ofta när partier svänger är ju för att verkligheten förändras. Det här är ju en principiell fråga på ett annat sätt. Men typ, kommer vi alltid stå upp för demokrati och yttrandefrihet? Ja. Kommer vi alltid stå upp mot Sverigedemokraterna? Ja.
Okay.
Just det, så det är en principiell skillnad i frågorna.
Mm. Tack.
Där är det slut.
Men det här är fantastiskt material som vi måste be mig. Det här tycker du att du tolkar att hon liksom umgås med den här tanken och att det därför kan komma att hända.
Hur menar du nu?
Kan vi inte börja med den enklaste frågan?
Mm. Jo.
Vad det säger här om när man fiskar Magdalena Andersson, hur man ska bete sig. För det tycker jag är en viktig liksom redskapsfråga, på att säga så att man måste vara tyst, som du säger, sakta fiska in, för hon vill vara där och liksom plaska, ja, och då är frågan, varför tycker hon den här frågan är så intressant?
Mm. Vad tror ni?
Jag fäste mig vid, jag tyckte att jag hörde ett argument som jag inte brukar ha hört tidigare, och det sa hon faktiskt ganska tidigt, precis efter talepunkten, på det halv innan formulerade och innan hon började tänka efter. Nämligen, har det varit så framgångsrikt för Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna? Och där är hon ju inne på något som inte låter så att säga ideologiskt, utan som låter maktmässigt pragmatiskt. De här tre partierna som gjorde den här svängningen, de håller ju på att bli uppätna av Sverigedemokraterna. Klarar mitt parti, så här tolkar jag henne, Socialdemokraterna, av ett sånt närmande med Sverigedemokraterna utan att också bli uppätna. Mm. Det var ju ett nytt argument. Mm. Men annars så är de ju rätt fasta i det där ideologiska. Att vi är varandras motsatser i så hög utsträckning.
En djup princip för Magdalena Andersson.
Men det tänker du inte liksom är tungt?
Jag vet inte. En del skulle väl hävda att även alliansfriheten var en stor principfråga. Men den här sitter djupare.
Men många socialdemokrater skulle ju hävda det. Inte Magdalena Andersson, tror jag inte.
Nej.
Inte heller innan. De ändrade sig. Men det är ju också så att det rör på sig lokalt. Det har ju du undersökt.
Ja, men precis. Och jag tänker ju på det här kring det hon säger att verkligheten kan förändras. Eller verkligheten förändras. Det var ju det hon sa som argument för att då ansöka om ett NATO-medlemskap.
Verkligen.
Och det finns ju vissa kommuner som är intressanta att titta på. Jag har ju pratat med, eller jag intervjuade, i somras intervjuade jag Magnus Persson som är ordförande i arbetsmarknadsutskottet i riksdagen, sverigedemokrat. Han tror ju att det kommer att bli ett samarbete med Socialdemokraterna och att det kommer att börja i kommunerna. Och det finns ju inte något regelrätt samarbete i kommunerna, i någon kommun som jag vet, mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Men det rör ju lite på sig ändå. Vi har Ovanåker, som jag har skrivit om, som ligger i Hälsingland, som styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Två partier som är kända för sitt stora SD-motstånd.
Mm.
De har förhandlat fram en budget med Kristdemokraterna och eventuellt med Sverigedemokraterna också.
De röstar i alla fall på den budgeten.
Sverigedemokraterna röstar på budgeten. De säger att de har fått inflytande över budgeten och varit med i något slags samtal om budgeten med Centerpartiet och Socialdemokraterna. Men ingen vill ju att...
Det är som det här Ylva Johanssons tillfället, kommer ni ihåg det? När det var diskussion om att de hade gjort upp i utskotten. Fast inte genom att prata med varandra, utan genom att gå förbi varandras typ rum och nicka in. Alltså olika kodspråk för att man förstod varandra.
För att man inte skulle beslås med...
Ja.
Just det. Men när jag pratar med då kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jomi Renström i Ovanåker, så förnekar hon ju att det finns ett budgetsamarbete här med Sverigedemokraterna, och man är ju intresserad på över varför, vilket argument säger hon då? Och då pratar hon ju om att man kan inte som socialdemokrat samarbeta med ett parti som på nationell nivå är så värderingsmässigt ifrågasatt.
Mm.
Men...
Så ifrågasatt, det var intressant formulering. Ja.
Ja, men det är ju annorlunda i kommuner som vi vet. Och där är det ganska bra stämning, förstår jag, mellan sossarna och Sverigedemokraterna i Ovanåker. Och som hon då beskriver det, är det inte så svårt att prata med Sverigedemokraterna där. För den personen kan vara, citat, ganska nedtonad eller vanlig, citat, slut. Och då tänker jag på det här med verkligheten. Vi har ju enormt svårt läge i många kommuner nu.
Mm.
Med ekonomin och så vidare, ni vet. Kanske blir det ett ökat tryck. Eller vad ska man säga? Kanske blir de här socialdemokraterna ute i kommunerna mer sugna på att samarbeta med Sverigedemokrater.
Mm.
I den här lågkonjunkturen, i den här tuffa tiden, när kanske kulturkriget kliver tillbaka lite i våra kommuner, för att nu måste vi fixa det här tuffa läget.
Det är inte omöjligt. Men med samma argument så skulle det ju kunna leda till
när, SOM.
SOM.
Mm. Och det ser vi ju också.
Precis, det ser man ju i kommuner. Och även, i, eller frågan är ju så här, händer det nationellt? Så att säga. Det här är ju, kommer DNs ledarsida få sin dröm infriad någonsin någon gång? Eller blir det Erik Nilssons undersökande spaningar som blir slutändan? Det är två helt olika scenarior.
Ja.
Men med ganska liksom, liknande krafter bakom. Och jag tänker att det beror ganska mycket på hur, nationellt i alla fall, på, finns det ett liberalt tryck? Och med liberalt tryck så menar jag liksom slängordet nyliberalism. Finns det så att säga ett tryck för avregleringar, liberaliseringar, marknadskrafter? Det är ju där, uppstår det ett sånt liksom samhällstryck, så skulle ju Sverigedemokraterna kunna pressas bort från Tidösamarbetet. Lite beroende på hur Sverigedemokraterna skulle hantera en sån liksom, alltså antag. Hela det här bygger på ett antagande om att vinden vänder fullständigt internationellt. Och liksom Timbrohöger av 1998 års modell får luft i seglen. Och Fredrik Segerfeldt och Johan Norberg och de där andra blir liksom återigen kungar på någon slags spelplan. Då, det skulle ju kunna liksom förändra Moderaterna och pressa Sverigedemokraterna bort mot Socialdemokraterna. Mm. Men motsvarande är ju snarare att när så att säga, den där konflikten försvinner undan så blir det ju, är det ju snarare så att det är moderater och socialdemokrater som pragmatiskt får lättare att enas om ja, vi måste ju ändå hålla ihop det här landet. Så
kan det ju vara. Men när jag tänker i kommuner så är det ju som ni säger att där samarbetar ju många socialdemokrater och moderater. Men i kommunpolitiken så är det väl också mycket personkemi som avgör. Och är Sverigedemokraterna gamla socialdemokrater eller är de gamla moderater? Och hur ser Sverigedemokraterna ut i de kommunerna ut? Och om de på något sätt börjar samarbeta så blir det ju svårare att hålla den linjen nationellt. Mm. Tänker jag. Jag vet inte om jag tror på det här, men vi får se. En annan sak som kan möjliggöra det här samarbetet som är borgerlighetens stora mardröm är ju borgerlighetens egen strategi.
Hur då?
Som är att så att säga citat tvätta Sverigedemokraterna.
Detoxify.
Ja.
Precis som jag var tvungen att tvätta av med klägget ifrån Miljöparti-festen så tvättar de SD fri från kontaktionerna över att vara rasister grundat att ni är nazister.
Och sen slänger liksom Magdalena Andersson eller hennes efterträdare in och bara roffar åt sig det här nytvättade partiet.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Moderaternas strategi är ju den här mandatperioden att visa att Sverigedemokraterna är ett vanligt parti och det är ingenting ni behöver vara rädda för. Vi kommer inte liksom förbjuda abort och så vidare. Och om de lyckas med den strategin, ja, men då är det ju bara för Magdalena Andersson att ta över den stafettpinnen egentligen.
Det kan väl ändå sticka i ögonen på en del socialdemokrater, på en del moderater också, tänker jag, som nu när Richard Jomshof var citerad i Financial Times, var det va? Där han högt tänkte om demokratiska medel verkligen var tillräckligt för att lösa dagens problem. tror att den där tvättningen kanske får pågå ett tag.
Ja, man vet ju inte om den kommer lyckas. Och det finns ju också motargumenten mot det här. Om Jimmy Åkesson blir den sanna oppositionsledaren, eller...
Ja.
Ja, den sanna ledaren.
Huvudmotståndaren. Får man väl säga. Och det väljer ju olika partier lite. Så att det behöver ju inte handla bara om siffror och så. Och hittills så väljer ju Socialdemokraterna honom som huvudmotståndare.
Och 80% av Socialdemokraternas väljare tycker att SD är ett rasistiskt parti. Mm. Så att det kan ju också vara lite...
Vi kan väl bara liksom verkligen
stå
säga,
i vägen.
Allt behöver inte vara spel, allt behöver inte vara fejkade tårar i riksdagsdebatter. Hon behöver inte vara den mest manipulativa, falskaste personligheten som någonsin har liksom beträtt den svenska politiska scenen när det gäller Magdalena Andersson. Hon kanske genuint är rädd för att de säger saker, men vi måste tänka på att de vill till Ungern, och genuint kanske de tänker också sådär att det här funkar. SD-spöket, det är inte bara en sak vi säger för att det skrämmer bort stockholmare ifrån Moderaterna och högern, utan det är någonting vi genuint är oroade för.
Men på tal om teater och Magdalena Andersson. Hon anklagades ju efter den här uppmärksammade EU-debatten. Där i alla fall inget gräl som nådde några större massor handlade om Europeiska unionen. För att du har liksom gråtit eller snyftat på inrepad övning.
Nej, lugn ner dig.
Då undrar jag bara...
Berörd, så. Vi får inte säga att hon gråter.
Ja, okay.
Ja, berörd, ja, det är det som är godkänt. Ja,
väl det du.
Märkbart berörd.
Jag tyckte nog att hon grät lite.
Ulf Kristersson, herr talman, Ulf Kristersson. Anklagar du Jamal Hemas för att vara en terrorromantiker som står bakom Hamas? Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?
I vilket fall, tycker ni att den här inspelningen som Erik har spelat upp tyder på att det här är en person som är en skicklig skådespelare?
Att hon är in control of her dramatic faculties.
Du är ju teaterräv, Henrik. Hur bedömer du?
Lokalteater i Kristinehamn på 90-talet, men jag också vis av erfarenhet. Tittat mycket på tv.
Ja, men man kan ju diskutera den där debatten och vem som vann på det. Och vem som gynnades av hur den liksom förlöpte. Och det ganska höga risktagandet Socialdemokraterna gör i hela situationen kring Jamal El-Haj.
Surrar sig ännu mer fast, lägger sig bakom och säger så här, det går inte att frågasätta honom för att han lider personligen.
Men det är otroligt svårt, tycker jag, att se att det här var en situation av stageat teateruppspel. Jag menar, det är ganska jag har åtminstone varit med om att Magdalena Andersson har gråtit eller snyftat när man bara har liksom gjort intervjuer med henne.
Nej då, under vilka frågor? För de enda sakerna jag kom på
saker där hon blir berörd.
Exempel
här, ja men det kan jag väl säga då. För det är ganska okänsligt. När hon beskrev Zelensky den dagen kriget bröt ut och han var med på länk på Europeiska rådets möte. Han är med i länk, han sitter på någon bunker. Och när hon refererar det så blir hon ungefär så där rörd.
För vad är det
som hon
tänker?
Var i riksdagens debatt.
Hon tänker det här kan vara sista gången vi ses.
Ja, det är det han säger.
Ja.
Han säger det. Jag tänker bara att det är en person som är lättrörd. Det behöver inte vara något positivt i politik direkt. Men det är...
För anklagelsen från höger måste man bara säga då. Det är ju att det här tyder på att hon var trygg. Just också hur hon sa det. Och nu pratar vi om förra veckans EU-debatt här. Men ja, att hon tog känsloargumentet. Alltså den klassiska, och ja, nu får ni ringa och skälla på mig här. Men liksom... Det klassiska kvinnoargumentet, jag gråter och då är du en ond person och du får inte säga någonting mer. Och det var ju det han fick liksom backa bort också utav riksdagens regler, att det är ingen replikrätt efter andra gången på Ulf Kristersson. att hon då liksom på något sätt försöker fula ut det här. Hon hade en tanke att gå till känsloargumentet, för hon ville liksom stänga ner det här nu. Men hon kan inte hantera känslor. Hon, när känslor kommer in i Magdalenas liv så blir det för stort. Och då blir det liksom, då säger hon ja, Jamal Hamas till exempel, felsägningen.
Men tänker du då att hon är så äkta, att hon är äkta i allt hon svarar och därför menar det när hon säger att hon inte kommer samarbeta aldrig någonsin med Sverigedemokraterna?
Hon är ju politiker, så absolut inte. Men det finns ju något här i din inspelning att där man verkligen kan sitta och finanalysera tvekan, längtan efter att fortsätta resonemanget. Är det att hon börjar tänka efter eller har en baktanke, eller är det egentligen att hon är så övertygad så att hon liksom känner att jag måste prata ner dig, Erik Nilsson, så att du slutar hålla på med de här undersökningarna som du tycker är så spännande?
Jag köper det. Vi måste hinna med också andra saker som hände. Facebook och utropanden.
Facebook nytt.
Ja.
Vad har hänt på Facebook senaste veckan?
Social media news. Okej, okay, jag kollar här. Wow. Ali Esbati säger, på grund av familjeskäl så kommer jag inte längre vara ekonomisk politisk talesperson. Mer Facebook nytt, mer Facebook nytt. Jag har blivit åtalad av kommunen för att jag är eventuellt en brottsling enligt plan- och byggnadslagen eller någonting med strandskydd, från Johan Jakobsson.
Statssekreterare. Alltså, Johan Jakobsson som är statssekreterare hos statsministern har ju inte blivit åtalad. Jag vill bara för det ordet slank med där.
Jag har absolut noll koll på glosorna i det här.
Jag kan läsa innantill från TT-texten. Bakgrunden är ett anonymt tips som lämnades till kommunen i oktober 2022 om att Jakobssons brygga och trädäck på hans hus i Kärrgården byggts i strid med strandskyddsreglerna. Sen dess har ett tillsynsärende pågått och i förra veckan gjorde inspektörer ett oanmält besök. Man konstaterade att hans trädäck var olovligt och saknade dispens. Det hade stått ett mindre trädäck. Han hade byggt ett större. Nu har han sökt om dispens och ska ha fått det.
Oh my god, så nu måste han avgå. Det här är precis som åljakten, herregud.
Nej, jag tror inte det är det, men... Jag tänker att det egentligen borde vara känsligare än ålen.
Mm-hmm. För intressant.
The twist we didn't see here.
Nej, men kan du först bara beskriva vem han är?
Ja, Johan Jakobsson. Johan Jakobsson är före detta partisekreterare i Folkpartiet.
Alltså mannen bakom Lejonkungen när det gick bra för Folkpartiet i ett enda val för att man skulle liksom vara det här vågade partiet som tar kulturkriget till Sverige från danska vänstre.
Mm. Sen blev han ju framgångsrik PR-magnat.
Men han vi får inte glömma framgångsskandalen.
Eller liksom,
faller på att han är för liksom för spionig, för liksom fall eller liksom på något sätt anses använda för oschysta medel mot Socialdemokraterna, mot sina fiender.
Ja, det var ju ett dataintrång. Ja. Rättsmässigt så var ju Johan Jakobsson inblandad men friades. Men han var partisekreterare, så på någon slags moralisk grund och på vad människor som var berörda sa om man undersökte det. Så höll det inte för honom att vara kvar, så han blev PR-magnat. Så pass framgångsrik så att om man, som vår frånvarande kollega Maggie Strömberg, slaviskt läser tidningen Lantliv, så kan man, alltså han blev så framgångsrik så han kunde få ett så flådigt hem så att det platsade i tidningen Lantliv. Jag har en bild på det här framför mig. Det är en skärgårdsö med martallar och sån knotig sten upp och sen är det massor olika byggnader, mycket järnvitriol känns det som på fasaden, mycket glas, mycket småhus. Läser man texten så finns det ett för varje barn, 4 stycken är barnen och ja, mycket brygga, mycket trall, mycket trädäck.
Och det är inte så, jag vill bara säga, för när du säger lantliv ska man få tanken på att det här är något gammeldags och sånt där, men det här är väldigt nybyggt. De beskriver ju liksom att så här, det var en fuktskada på gamla huset så vi fick bygga nytt också. Jag vet inte om det ska sägas så här, det är ju lättast lantliv tänka så här, har du en herrgård, gammeldags 1700-tal, det börjar bli liksom lite härlig stämning, då kan man bjuda in någon till lantliven. Det är lättare, det här är liksom ännu högre nivå av härlighet att med ny arkitektur lyckas skapa någonting som är eftersträvansvärt och foto.
Men likt Ikaros som också var med i Lantliv med sitt jättefina mansion.
Ja. Eller sina jättefina, vad heter det, som man flaxar med. Han hade ju fjädrar, vad heter det?
Vingar.
Ja. Med sina vingar visar han upp sig.
Men varför är det här en större grej än ålskandalen mot PM Nilsson?
Politiskt så borde det väl ändå vara större. För i ålskandalen så fanns det ju ingen riktig spricka i regeringsunderlaget. Ålkulturen som PM Nilsson talade sig så varm om, den sydsvenska ålkulturen, den omfamnas ju av Sverigedemokraternas liksom grundkärna. Alltså, han kommer från Listerlandet, Åkesson. Det är samma skrot och korn. Okej, det var ett lagbrott. Okej, det var ett problem i någon slags artskyddsfråga och miljömässigt och sådär. Men var det ett problem för regeringsunderlaget? Nej. Här torde det ju vara ett problem för regeringsunderlaget. De här bilderna på Jakobssons fantastiska hus, det är ju utländsk byggnadskultur. Det här är ju inte korsvirkeshus eller knuttimrat virke. Det här är ju inte Falu rödfärg.
Om han hade visat upp sin herrgård, hade han kommit undan då?
Min fråga är, vad tycker tankesmedjan Oikos om trädäck? Alltså sånt här impregnerat, fult trä som liksom blir gulgrönt efter ett tag och som slås upp runt de traditionella svenska, lantliga, genuina, kulturella, många år tillbaka miljöerna och förstör och förfular dem med liksom modernitet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tankesmedjan Oikos, Mattias Karlsson, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, borde vara mycket upprörda över den här trädäckshistorien. För det och Jakobsson visar på är ju en total disrespekt av den svenska byggkulturen.
Genmäle begärt och ska verkställas. Jag vet inte om det är så det går till, men jag hoppas så. Förlåt, ett trädäck är det folkligaste man kan göra. Altanen, kommer ihåg Per Bolund? Ingenting, satt inte ett enda avtryck i svensk politik under de 900 år han var delaktig. Men när han sa så, vet du vad, du får bygga din altan. Det var någonting han gjorde med bostadsministeriet, det är det jag kommer ihåg av honom. Och då vill jag säga, det är ju själva idén om en red-blooded svensk man som säger sig, vet du vad, jag kommer ha en rimlig kvinnosyn. Jag kommer kanske hålla på med bollsport, men framför allt, trall på trall trädäck, jag ska bort med det hemskaste som finns, nämligen svensk natur, jag ska täcka det i trädäcket. Så att ja, det här är ju, det här är ju
jag förstår vad du menar. Jag tänkte själv,
plus att de offrade en kille innan, han kan inte offra en snubbe till. Vad är det här för antikill-linje?
Nej, jag hör vad du säger. Jag tänkte själv väldigt mycket på Mattias Karlssons altan.
Hur ser den ut?
Den fick man se mycket i en SVT-dokumentär. Ja. Han satt där med sin pappa och drack kaffe bland annat. Den ser ju liksom, det är ju föregångaren till trädäcket. Mer 70-tals, gissar jag, i tid. I liksom, inte inglasat, utan, men med tak och öppet. Det finns absolut något folkligt, eller det är ju superfolkligt med trall, som du säger, trädäck. Mest aktiv i frågan verkar vara kristdemokraten Larry Söder, som gång på gång påpekar att impregnerat virke är inte längre miljöfarligt. Utan det är tvärtom klimatsmart, för att det ju håller längre än oimpregnerat virke.
Du kan andas ut, Erik, alla dina drömmar om att bygga så mycket altan.
Men det är ju fortfarande det här. Och när man tänker efter så är väl sanningen att det egentligen blir intressant. Det här kanske inte kommer spräcka regeringen, men det blir ju intressant, för att om inte annat så skär ju Jakobssons trädäck rakt in i Sverigedemokraterna. Frågan är ju, ska de stå upp för den utbredda folkliga skruvatrall på semestern, traditionen? Eller ska de stå upp för knuttimrade hembygdsgårdar, stångstöttning och dansa polska, traditionen? Mm. De går ju rakt mot varandra här. Vad är egentligen partilinjen?
Väljarna kräver svar.
Ja. Sannolikt.
Jag tror en Aftonbladet...
Det här är ju en folklig fråga, precis som Torhammar fastslagit.
Aftonbladets ledare kommer att försöka knyta det här så här. En gång fälldes han för att han var falsk och inte respekterade reglerna. Nu har ytterligare en av högerelitens golden boys visat att han skiter i regler. Ja, det kanske blir de som alltid ursäktar alla lagöverträdelser, Sverigedemokraterna, som räddar honom. Men här ser ni vilken ondsint buskisregering vi har att göra med. Och så bildsätter de en bild av Ebba Busch. Oklart varför.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler, ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.